Starka Adolf.
Ja, exakt. Här. Och han själv menar att han tagit för mycket preparat till och med. Han har dopat sig för mycket så att han blivit seg i bassängen. Det är inte helt effektivt att vara så där stor. Så den mänskliga kroppen och naturens lagar har ju ändå sina begränsningar. Större och större muskler kommer inte betyda bättre och bättre resultat. Det kommer att finnas en gräns för vad dopningen kan göra. Det troliga är ju, som hormonläkaren och docenten Mikael Lätthed sa till mig, det är att dopningens biverkningar kommer att stoppa idrottarna på vägen mot det de hoppas ska bli då omänskliga resultat.
Vi får se hur många som står där på startlinjen i Las Vegas då till slut.
Exakt hur många som har fallit på vägen skadade.
Tack så mycket, Alexander.
Tack.
Programledare var Robin Olin. Gäst Alexander Lundholm. Producerade gjorde Hedvig Holgersson. Lyssna också på Radiosporten dokumentär Enhanced Games, där dopningen ska släppas fri.
Jag måste stå ut med att jag alltid kommer att vara ofärdig. Att inget av det jag säger är konsekvent. Alla är vi värda ömhet. Alla är vi värda förlåtelse. Alla är vi värda brödet som skärs upp. Vattnet som kan drickas. Men det är inte det jag ger. Det är inte det jag är i närheten av att ge. Nu övar jag. Nu misslyckas jag. Nu sviker jag. Nu tror jag att jag inte ljuger. Nu säger jag något, men vad är det jag säger? Woff, woff, säger hunden. De gröna färgerna när det är juni. Regnet när det är juni. Himlen. Det ska komma en annan månad. En annan vecka, en annan dag. En annan stund. Och den stunden ska inte behöva förklaras. Den ska vara så uppenbar att alla kommer att veta vad den stunden innebär. Hus, husgrund, källare. Gå ned i källaren och leta efter något som inte längre finns. De stora skogarna. Att lägga sig i en bäck. Ormbunkarna. Jag minns en gång. Jag ritade. Det blev två rävar på en äng, men de ville inte vara kvar där, så de sprang iväg. Jag gjorde ingenting för att hindra dem. Till slut hördes inget annat än deras skall. Då var de långt bort. Kanske att jag hade velat springa efter, men jag hade antagligen varit för långsam. Jag hade antagligen inte hittat dem. Antagligen hade de inte velat bli hittade. Jag väljer det röda rummet, mitt hungrande hjärta, mitt hungrande hjärta. Jag lovar mitt hungrande hjärta, begrunda, begrunda mitt hjärta.
Thank you. Helena Österlund har alldeles precis släppt sin nya diktsamling Ta emot en ängel på förlaget Nystedt litteratur. Och det var ur den vi fick höra henne läsa idag. Det var en bit ur en svit med titeln Ovanför huset en oval. Helena Österlund debuterade 2010 och hennes tredje diktsamling Om det fanns en plats som var min var i fjol en av de nominerade till Sveriges Radios lyrikpris. Efter dikten hörde vi låten A Golden Sky av och med Bill Frisell. Julia Sjöstedt är musikredaktör för Dagens Dikt den här veckan. Producent är jag, Ann Lingebrant.
I Vetenskapsradion om några minuter ska vi åka tåg för att tåget är en sån bra plats att arbeta på. Det tycker Bertil Bengtsson som är 98 år, juridikprofessor och före detta HD-domare. Han jobbar fortfarande och har ett arbetsrum som står och väntar på justitiedepartementet. Men helst jobbar han på tåget. Häng med på en tur i Vetenskapsradion alldeles strax.
Men innan vi hör reportaget av Camilla Widerbäck ska vi bli upplysta om vad våra direktsända eftermiddagsprogram ska handla om. Varsågoda!
Det är gyllene tider för oss svenskar med fantastiska affärsidéer men utan pengar. För nu kommer kapitalet att regna över Europa. Hur dock? Se till att det regnar just på mig. I talkshow i eftermiddag ska vi få lära oss vad man ska säga och inte säga för att få riskkapitalisterna att satsa på just din idé. För visst kan Europa ersätta USA som världens innovationshubb. Eller? Sen ska vi prata med någon av de sommarpratare 2025 som om en timme ska avslöjas för världen under en presskonferens här på Sveriges Radio. Vem får vi tag i? Ja, det får vi se. Men vi tänker försöka hugga den kändaste, mest spännande, den som helt enkelt lyser starkast. Om vi lyckas eller ej får ni höra i eftermiddag. Sen inleds festivalsommaren i helgen med Rosendal Garden Party där bland andra det tyska gruppen Kraftwerk kommer att uppträda. Men är Kraftwerk en bra bokning? Vi har hittat någon som verkligen tycker det och någon som verkligen inte tycker det. Så äntligen lite dålig stämning i talkshow efter tre.
Man kan vara säker på att Kraftwerk drar folk i alla fall. Sommarvärdar i Studio 1 också. Vi får ju som Jonas sa om en knapp timme får vi veta att tre stycken kommer hit. Tre smarta sommarvärdar som ger en hint om vad de så småningom ska prata om. Och så överbelastningsattackerna mot SVT, de har ni hört om några dagar nu. Flera stycken på sistone, idag också. Och de verkar ju fortsätta, så är det med cybersäkerheten. Och så dagens partiledardebatt, den håller väl på just nu. Den sista innan sommaruppehållet och Johan Persson sista som partiledare. Han har tackats av, vad har sagts och vad har inte sagts. Vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén är med. Och protesterna i Los Angeles fortsätter, är det som händer runt om ett exempel på att Trump försöker utöka presidentens makt. Fler anmälningar om arbetssjukdomar också, de hänger ihop med stress. Hur gör man för att återhämta sig ordentligt? Studio 1 efter 16 idag med Lasse Johansson och Helene Benno.
Helena Isén, blir rapporten om invandringens kostnader ett slagträ i debatten?
Det finns nog de som hoppas det, men hela frågan är mindre infekterad idag.
Fredrik Furtenbach, vem har störst anledning att deppa över SCBs nya mätning?
Då får man nog välja Moderaterna som leder en regering som ligger långt under oppositionen.
Lyssna på det senaste avsnittet av Det politiska spelet med mig Parisa Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
Då ser vi att det inte är några som är inställda, så vitt jag kan se. Och då kan någon av oss söderut och fråga om hur är vädret.
På Uppsala centralstation står Bertil Bengtsson i blå basker med ryggsäck på ryggen och gåstavar i händerna och tittar upp mot avgångstavlan. Han är 98 år och är nestor inom svensk juridik, fortfarande verksam. Han är professor i Luleå och har uppdrag för justitiedepartementet där han har en arbetsplats. Men han sitter helst på tåg och jobbar.
Man har lugn och ro där och det är roligare än att sitta hemma. Och man tar med sig de rätta papperna. Idealet är ju att sitta där så sjukt på tåg.
Bertil Bengtsson har årskort i första klass och kan hoppa på vilket tåg som helst. Häromdagen var han med på en dragning för justitieministern om digital kommunikation i försäkringsfrågor. En resa till Stockholm alltså, som så många gånger förr, så nu vill han se något annat.
Då tror jag nog att vi åker till Gävle ändå. Det är lite roligare.
Okej, då åker vi till Gävle.
Vetenskapsradion hänger med på en tur med Sveriges meste jurist och kanske meste tågresenär. Jag heter Camilla Widebeck.
Oj, det var ganska mycket folk.
Jag ska sätta så här vagnet till en första gång. Då går jag i den här riktningen. Vi ska väl hitta en plats två bevidare.
Bertil Bengtsson har varit professor i juridik i Stockholm och Uppsala. Arbetat med lagstiftning och utredningar. Skrivit Sveriges första bok i miljörätt. Och 34 böcker till. Och varit domare i allt från Alingsås tingsrätt till Högsta domstolen.
Här brukar jag sätta mig där det är fullt. Men då har du...
jag kan sitta där, det går ju bra.
Ja, du har sett.
Det här tåget har inga riktiga första klassvagnar och det är fullt med folk. Bertil hamnar på en plats vid trappan med ryggen mot fönstret.
Men hur ska det gå nu då? Du hänger ett bord och jobbar vid.
Nej, det har jag inte. Det brukar gå bra ändå.
Pappren om hållbara försäkringar i en blå plastmapp har han i knät. Och här, liksom på många svenska tågsträckor, vet han precis när man bör titta ut och när man kan jobba.
Då kan man titta om man åker förbi Salsta slott och man är intresserad för slott. Sen åker man in i en ganska stor skog och där är det inte mycket att titta på. Så då har jag fram arbetet.
Men Bertil, de frågar ju ibland till exempel, hur har vi blivit så gamla? Och det vet ju inte vi. Men jag tror ju väldigt mycket beror på att vi har gått så förskräckligt mycket.
Hemma i lägenheten i Luthagen i Uppsala några dagar tidigare träffar jag Bertil Bengtsson och hans fru Solveig. Hon är lite äldre, fyllde 100 2024 och ställer fram kaffe och kaka på matsalsbordets vita duk.
Bertil går ju, för det är inte många år sedan du gick en 7-8 mil i veckan. Men du är ju nere bara på, kanske kommer du upp i en mil i veckan nu?
Ja, nej, det är inte skit.
Och varit nyfikna. Du har alltid varit reslysten och nyfiken.
Ja, just det. Jo, då.
Så det där.
Nej, vi tillhör ju en generation som gick väldigt mycket som barn. Det var ingen som skjutsade oss någonstans. Jag var enda barnet och fick följa med mina föräldrar på långa promenader. Och bara jag fick prata så glömde jag att jag hade tid. Så att det stämmer ju så att det, som du säger. Sen var jag orienterare och så gick jag mycket. Så att, och det kanske har gjort något, varit nyttigt nog.
Bertil och Solveig har känt varann sedan 40-talet. Hon har jobbat som sekreterare och som lärare. Och det trivdes hon bra med. Men sen gick hon i pension på 90-talet.
Och det var så konstigt för när jag pensionerades nu. Hela världen öppnade sig. Och jag var så lycklig. Jag hade ju studentbetyg så jag kom in överallt. Så jag anmälde mig till konstvetenskap. Det öppnade sig verkligen en ny värld. Och sen när Bertil pensionerade sig, så han var inte ett dugg lycklig. Han hade separationsångest.
Men jag trivdes så väldigt bra på domstolen. Så att alla som pensionerade sig var egentligen olyckliga. En advokat kan trappa ner, men en domare får säga ju, och då var pensionsåldern 67 år. Nu hade den blivit lite högre, men fortfarande så är folk ledsna när de avgår.
Men sen kom ju det här förfrågan från Luleå.
Ja, då blev Bertil Bengtsson professor i Luleå, vilket han fortfarande är på 10%. Men bäst har han trivts i domarrollen.
Det roligaste har ju varit i domstolen, jag brukar säga, det är att jag egentligen aldrig haft en tråkig dag i domstolarna.
Men som professor däremot.
Det är långt tråkigt, för man har inte så mycket kontakter med kompisar. Och sen och man blir rätt trött på ett ämne också. Och det typiska är att jag tyckte det var roligt att skriva om någonting som inte har blivit så mycket behandlat i litteraturen. Men sen jag håller på med det och skrivit lite grann om det, så var jag ganska trött på att ha gått över till ett annat ämne. Så det har blivit en hel del böcker, men inga vidare böcker, ganska ytliga. Och jag brukar säga det att jag har haft lätt att skriva men svårt att tänka. Och du vet, det är ju ett handikapp hos en professor att han har svårt att tänka.
Nog verkar han ha tänkt en del. Sen debutboken Skadestånd vid sport, lek och sällskapsliv kom ut 1962, som följts av 34 till. Ibland har han varit pionjär.
Jag var ju mycket miljöintresserad och jag skrev den första lilla läroboken i miljörätt, och sen kom det andra som skrev bättre saker. Men jag var mycket engagerad i det, och nu så är ju intresset för biologisk mångfald och sånt, det sjunker. Det gäller det äganderätten framförallt för skogsägare och andra fastighetsägare. Så att inställningen har ändrats alltså på senare år. Och det är nu för att alltså mycket som jag har skrivit, jag har gjort för den gamla, så att säga, jag tillgör den här miljöintresserade generationen som nu inte har mycket att säga till dem.
Många svenska jurister känner eller har träffat Bertil Bengtsson, och jag är förvarnad av några om att han själv ogärna lyfter fram sin betydelse. Men jag vill höra när han tycker att han har gjort god nytta under sin långa karriär.
Jag var ju referent, alltså den som skrivit upp någon förslag och så i det största mål som HD någonsin har haft, så kallade skattefjällsmålet som rörde samernas rätt till vissa fjäll i norra Jämtland.
Skattefjällsmålet inleddes i tingsrätt 1966 och var inte avgjort förrän 1981, då i högsta domstolen, där Bertil Bengtsson var ett av justitieråden.
Samerna har med urgamla handlingar försökt att bevisa att Skattefjällen är sameland, men högsta domstolen slår fast att samerna har bara nyttjande rätt enligt svensk grundlag. Staten bestämmer över marken. Eftersom det här målet har ansetts så principiellt viktigt, så har 6 stycken svenska justitieråd arbetat med målet på heltid i över ett år det senaste året. Och det är unikt i svenskt rättshistoria.
Det gick inte samernas väg, men skrivningar i domslutet om urminnes hävd fick betydelse senare. Som när Girjas sameby stämde staten för att få ensamrätt till jakt och fiske på sitt område och fick rätt i högsta domstolen 2020. Att resonemangen i domen 1981 skulle få betydelse framåt, det var precis vad Bertil Bengtsson den gången hoppades på.
Det var ju väldigt spännande och intressanta frågor, och då tyckte jag just, men jag säger att man verkligen gjorde nytta. Vi gjorde uttalanden om samernas rättigheter och sånt som vi sen hoppades skulle bli till nytta. Ja, de har blivit nu i samerna inte så väldigt populära i regeringen, för de tycker de är besvärliga, men i varje fall så levde man i tankarna i den jämtländska fjällvärlden och dess historia på ett väldigt spännande sätt.
Men han hade velat komma längre med samerättsfrågorna. Och fram till hösten 2024 såg det lovande ut.
Jag var expert i en stor utredning om lite renmarkskommittén. Och vi höll på och jobbade med väldigt stora motsättningar inom utredningen. Men vi hade samarbetade med ordförande och sekretariat rätt mycket. Och så plötsligt så tog regeringen och sa att de avvecklade utredningen och vi fick aldrig göra färdigt. Och det var väldigt snopet för att det var en väldigt intressant fråga att skriva ny lagstiftning om sån. Alltså det lustiga med samernas verksamhet att de har ett helt annat. De håller sig inte till våra fastighetsbegrepp. De har ju samebyarna och det har ingenting att göra med fastighetsindelningen. Och det där skulle man egentligen det skulle vara intressant att göra ett försök att föra in samernas fastighetsrätt på något vis i den allmänna fastighetsrätten.
Jag har lyssnat där. Har du fått med en del saker?
Solveig har legat och vilat en stund och lyssnat på oss från ett annat rum. Nu är hon tillbaka och hon har ett papper med sig som hon brer ut framför sig på den vita duken mellan oss.
Det är mångsidighet jag har kommit fram med till alla dina humanistiska intressen och biologiska och allting sånt där. Och nyfikenheten har den kommit fram.
Din snälla lilla vän, har du suttit och förberett den här?
Nej, jag gjorde det nu när jag låg på sängen och sträckte ut mig. Och sen, men jag tycker inte det har kommit fram att du är rolig.
Du är det så att du är jag inte rolig och inte kommer fram.
Om du har fått med när det gäller Bertil.
Nej, men snälla.
Att han är väldigt snäll. Ja. Men inte menlös.
Men,
att han är begåvad, jag vill gå fram. Men folk säger, ja men Bertil är så begåvad. Han är begåvad, men han är väldigt flitig också.
Flitig?
Ja. Du vet det här.
Min pappa fick lära sig vad mycket han ville säga det när jag inte verkar intresserad så han kom ihåg att flit övervinner förstånd och jag illustrerade det är alltså att som sagt var det är inte svårt att tänka men jag har varit flitig.
De här två blev ett par redan under kriget i skolan hemma i Göteborg. Men sen kom de ifrån varandra några år när Bertil flyttade till Uppsala för att plugga. Här hann han ta en filkand i litteraturvetenskap 1946 innan han tog chansen att byta spår.
De var så förfärligt djupsinniga, mina vänner på de här seminarierna. Och så att jag tyckte det var rätt jobbigt. Då hade jag... Mina juristvänner, de har avgjort inte djupsinniga. Tänkte jag att det är nog bättre för mig att gå över till det. Och då ångrar jag egentligen inte för att... alltså, läsa juridik är tråkigt, men jobbet betyder roligare än man kan få om man läser humaniora.
Så det blev juridik. Och halvvägs framme till en jurkand var Bertil på besök i Göteborg och på konserthuset. Där stötte han på Solveig igen. Det var 1948. Sen blev det äktenskap, 3 barn, umgängesliv, botaniska resor, fågelskådning vid sidan av juristkarriären då. Och när Solveig undrar om jag fått med allt så är svaret med nödvändighet nej. Att Bertil Bengtsson besökt alla Sveriges kommuner till exempel. Eller att han lärde sig läsa finska. Ska vi ta det i alla fall? Hur kom det sig?
Ja, det var när vi var jag gick i Finland och jag vet inte, jag gick i Tammerfors och gick och tittade och tänkte de här, det ser ju precis som mina kompisar och det är ju hemskt att man inte kan prata med dem. Och då så började jag och skaffa läroböcker i finska. Och ett tag så gick jag på universitetet här och tog en del poäng i finska. Men jag lärde mig aldrig prata riktigt, för att då skulle jag få en sommarkurs i Jyväskylä. Och jag kunde inte släppa med Solveig till Jyväskylä. Så att jag lyckades aldrig ta mer än 34 poäng i finska. Men det luriga är att man måste ju hålla kontakt med det. Så att på 90-talet så kunde jag läsa romaner och allt möjligt. Jag läste flera doktorsavhandlingar på finska. Men nu skulle det vara besvärligt, för jag läser det mer sällan nu. Så att, men det är ett väldigt roligt språk, och inte minst lyriken var ju väldigt, det var som en upplevelse att träffa helt nya dikter som man aldrig trodde man skulle få läsa, men trots allt begrepp, för det var mycket trevligt. Så att det var väldigt roligt.
Jag kan ju se en glimt av havet.
På tåget mot Gävle har Bertil guidat mig till när jag ska titta ut för att inte missa Dalälven, eller för att få en glimt av havet.
Jag skulle kunna ha anvisningar för de allra flesta järnvägsåkare på vilken sida de lämpligen bör sitta.
Ska du resa till Östersund till exempel, som Bertil Bengtsson gör då och då för att jobba på tåget och sträcka på benen en stund i Jämtland innan han åker hem igen, så tänk på det här.
Jag vet, om du har åkt upp till genom Hälsingland, så att sitta på höger sida och titta på Ljusnan är ju en upplevelse. På vänster sida så ser man bara åsar och tippar ner. Medan däremot, nu kommer man till Jämtland, så har man de vackra sjöarna på vänster sida, och har man tur när man närmar sig Östersund så kan man se Oviksfjällen. Ibland så går tågen så jag kan åka till Åre och vända. Och då ser man ju ordentligt med fjäll.
Den här dagen blir det inga fjäll, men ändå lite andra vyer än hemma i Uppsala.
Jag har en känsla av att jag missat tåget på Ljusdal för vi är så sena. Hinner jag det så stiger jag på, då åker jag också.
Ljusdalståget väntar, men Bertil Bengtsson får hålla bra tempo med gåstavarna längs perrongen för att hinna ombord till nästa arbetspass.
När ska du gå i pension och sluta jobba då?
Du, jag får väl se. Ja, det är klart jag blir dummare och dummare med åren, men fortfarande så klarar jag av en del av de juridiska frågorna. Så när jag märker att det blir för jobbigt så hoppar jag av.
Och där försvinner juridikprofessorn Bertil Bengtsson, 98, in i Ljusdalståget för att fortsätta sitt arbete om försäkringsrätt. Jag som träffade honom i Vetenskapsradion heter Camilla Widebeck. Producent Lars Broström.
Jag kan tillägga att det här var en repris från 27 mars. Och mer från Vetenskapsredaktionen i Uppsala kan vi höra imorgon samma tid. Då ska Vetenskapsradion berätta om hur modern forskningsteknik lär oss mer om människorna på regalskeppet Vasa.
I Radioskugga går jag, Fritte Fritzson, genom veckan som varit tillsammans med alla de radiokorrespondenter som inte får ta plats i det vanliga nyhetsflödet.
Ja, Lars Tumbelin med sin egen satellittelefon har tagit på egen firma.
I Polen så är den breda mitten oerhört smal.
Missa inte Radioskugga i Godmorgon Världen på söndagar, ja, och så på onsdagar då 18.50 och så när man vill i SR Play. Är det 2 eller 3 T i satir?
Vilka blir de i år? Och vilka ser du fram emot att lyssna på? Den 11 juni är det äntligen dags att avslöja namnen på årets sommarpratare. 58 världar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio Play.
Ja, årets sommarvärdar presenteras om en halvtimme. Nu är klockan 12:30.
Och här är lunchekot. Överbelastningsattackerna mot SVT har fortsatt. Sverige är under attack, säger statsministern idag. I Örebro får kommunen beröm för hur man hanterade massskjutningen på Risbergska. I Österrike har det kommit fler uppgifter om skolskjutningen i Graz. Och så har vi förstås lyssnat på dagens partiledardebatt i riksdagen. Lunchekot onsdag, Per Edberg i studion. Ja, Sveriges Television har 3 dagar i rad utsatts för omfattande överbelastningsattacker som bland annat lett till störningar på sajten och i appen. Och SVT är bara ett i raden av företag och myndigheter som har drabbats de senaste dagarna. Statsminister Ulf Kristersson säger att Sverige är under attack.
Sverige är under attack i bemärkelsen att enormt omfattande cyberattacker som pågår hela tiden. SVT har nu uppmärksammats, MSB jobbar med, SVT jobbar själva med det, banker, bank-ID.
För SVT är det 3:e dagen på rad som företaget utsätts. Och den senaste överbelastningsattacken är den allvarligaste hittills. Ann Lagerkrans är vd på SVT.
Det här liknar inget vi sett tidigare. Det är en långvarighet och en magnitud på en helt ny nivå. Och det här är den största attacken vi har haft på SVTs historia.
Bland annat riksdagen och Arbetsförmedlingens hemsidor har drabbats av liknande attacker nyligen. Men det är för tidigt att veta om attackerna hänger ihop och vem eller vilka som ligger bakom, säger Ann Lagerkrans.
Vi har sett senaste dagarna att flera samhällsviktiga funktioner har haft problem. Men jag har ingen information om det hänger ihop eller inte.
Statsminister Ulf Kristersson igen.
Det säkerhetspolisen brukar påpeka är att Ryssland, Iran och Kina är de 3 länder som rätt systematiskt sysslar med såna här saker.
Marcus Murray arbetar med cybersäkerhet och är grundare av företaget TrueSec. Han tror aktörerna bakom attackerna triggas av uppmärksamheten.
Om man tänker sig att man är en underrättelsetjänst och så har man till uppdrag att man ska påverka svenska folket. Om man då upptäcker att när man har gjort en viss aktivitet så blir det stora mediala uppslag och det skapar en oro. Då förstår man ju att om man gör likadant igen under kort tid så kommer det här att bli ännu mer nyheter och skapa ännu mer oro.
Reporter Linda Schanvel i studion nu, vår techreporter Sven Karlsson. Sven, hur är det möjligt att samma sak upprepas dag för dag utan att SVT verkar kunna sätta stopp för det?
Ja, men vi hör ju att det verkar vara en välorganiserad och ganska omfattande ihållande attack som pågår. Och SVT verkar inte ha någon särskilt stor vana av att jobba och försöka liksom avfärda sådana. De säger ju själva, teknikdirektören till exempel har sagt att det finns ett system, det gamla linjära systemet, de gamla kanalerna, där finns det en viss robusthet. De funkar som de ska, men digitalt så har liksom säkerheten behövt byggas på lite i efterhand i takt med att publiken flyttar dit. Alltså mellan raderna kan man väl läsa in där att man inte riktigt hängt med och byggt den infrastruktur och den säkerhet som det kanske krävs egentligen. Och det är säkert ett pågående arbete, men när en så här pass organiserad attack sker så blir det ju uppenbarligen problem. Och det har ju många tittare fått uppleva det senaste dygnet.
Så vad ska SVT och andra drabbade företag och myndigheter göra då?
Ja, skaffa sig erfarenhet, investera i IT-säkerhet förstås och förmodligen också ta hjälp av andra organisationer och myndigheter. Jag kan tänka mig att man behöver understöd därifrån för att klara av den här sortens attacker som ju inte är, alltså det är inte ett tecken på att något är trasigt inuti systemet utan det är överbelastat. Det är en störning som gör att man heller då inte kommer åt tjänsterna och som också har påverkat de som jobbar på SVT med att få ut sitt material också. Det har varit svårare för dem men de har ju då ändå lyckats.
De här attackerna verkar då vara ganska väl organiserade. Vi hör statsministern prata om att aktörer som Ryssland, Kina eller Iran skulle kunna ligga bakom. Varför är det så svårt att slå fast vem det är som gör det?
Det ligger i sakens natur att man döljer, liksom avsändaren döljer sin identitet på olika sätt. Trafiken hör vi från SVT och kommer från många olika länder. Det skulle kunna komma inifrån Sverige, fast se ut att komma från många olika länder också. Men man skulle väl kunna spekulera i att liksom angriparens syfte här verkar vara att väcka uppståndelse, att påverka folk. SVT kallar det för en påverkanskampanj. Man skulle kunna ha ett politiskt syfte här snarare än någonting annat. Det finns ju andra typer av angrepp där man vill åt pengar eller liknande som man inte kanske hör om lika mycket. Här verkar ju snarare syftet vara att vi ska prata om det. Att det ska spridas en oro, och ja, nu sitter vi här.
Sven Karlsson, vår tech-reporter. I riksdagen har det under förmiddagen varit partiledardebatt. Snart 3 år sedan har ju gått sedan valet, och det här är något som präglade debatten. Vi ska höra Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson först. Hon kritiserade den förda politiken.
Jag menar, tar bara faktum att Ulf Kristersson och Jim Åkesson gör det dyrare för vanligt folk att hämta ut sina mediciner. Hur man ska skära ner på stödet till ensamstående föräldrar. Samtidigt som man ger sig själva tusentals kronor i skattesänkning varje månad. Det här är ju inte bara orättvist och dåligt för sammanhållningen i vårt land. Det är också en värdelös ekonomisk politik i den här konjunkturen.
Moderatledaren Ulf Kristersson svarade med att varna för den politik som Socialdemokraterna vill genomföra.
Men Socialdemokraterna vill nu att vi ska jobba mindre. Att fler ska vara sjukskrivna och gå i pension i förtid. Deras vänstersväng skulle göra Sverige fattigare, och ett fattigare Sverige är ett farligare Sverige.
Vänsterledaren Nooshi Dadgostar tog också upp den statliga adoptionsutredningens kritik förra veckan och pressade Ulf Kristersson, som varit ordförande i Adoptionscentrum.
Jag vill fråga Ulf Kristersson varför han lät adoptionerna från Kina till exempel fördubblas och fortsätta, trots att det fanns så många bevis på oegentligheter, och på vilket sätt han nu tar ansvar för detta som statsminister.
Tack, statsministern.
Herr talman, det här är ju en allvarlig vantolkning av det som har skett. Avsiktligt, förstår jag. Det är ju sånt som Vänsterpartiet sysslar med. Jag medverkade till att tillsätta den här utredningen för några år sedan, när det började komma fram information om att det inte hade gått rätt till i alla länder under pågående internationell adoption. Jag medverkade till den. Jag välkomnar att en utredning är gjord. Idag vet vi mycket, mycket mer än vi visste för ett 20-tal år sedan.
Partiledardebatten blev den sista för Liberalernas Johan Persson.
Kort och gott, tack för att jag fått göra demokratisk värnplikt mer. Tack.
Och det var Tobias Sandblad och Erik Ridderstolpe som hade följt partiledardebatten i riksdagen. Och det gjorde förstås också vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Fredrik, ja, du har ju följt många såna här debatter genom åren. Om du skulle titta närmare på den här då, vad var det som skilde ut den? Vad var det för sorts debatt?
Ja, det var en försmak av valrörelse, tycker jag, inför valet nästa år. Båda sidor gör nu sitt bästa för att måla upp vilka alternativ som de vill att folk ska se framför sig när det är dags att välja. Tidepartierna menar att de tog över ett Sverige i oordning med en regering som var svag i riksdagen och i ett läge med mycket migration, hög inflation, höga priser på el och diesel. Och det här menar Tidepartierna att de har då börjat rätta till, och i det läget vill Socialdemokraterna enligt regeringen vrida politiken vänsterut och förstöra denna återhämtning. Medan Socialdemokraterna å sin sida menar att regeringen missköter ekonomin, till exempel arbetslösheten, tillväxten, inflationen, att Sveriges stora utmaning är med tryggheten, det handlar om säkerhetspolitiska hot och gängkriminalitet, men regeringen är helt enkelt för svag och har för lite handlingskraft för att klara det.
Den här då positioneringen inför det kommande valet, märktes det på något mer sätt, tycker du?
Ja, men det märks väl på tonläget också. Ulf Kristersson hävdar till exempel att Socialdemokraterna har gjort den största vänstersvängen sedan löntagarfondsdebatten på 70-80-talet. Det syftar då på beslut som tagits på Socialdemokraternas kongress. Och visst togs det ett antal beslut där som man kan beskriva som vänster, till exempel att den som är sjuk ska ha ersättning från från första dagen, att man ska skärpa mycket villkor för friskolorna. Men en del annat pekar inte i den riktningen. Till exempel tog man också beslut om en stramare migration och ett antal förslag när det gäller gängkriminalitet.
Fredrik, var det något som överraskade dig under den här debatten?
Ja, det var det här med adoptionerna, att Ulf Kristerssons tidigare arbete med adoptioner nu nådde en hög politisk nivå. Det var ju före partiledarposten som Kristersson var ordförande för Adoptionscentrum. Och det har kommit avslöjanden om allvarliga oegentligheter i länder som många barn kom ifrån i olika delar av världen. Både stulna barn och korruption. Och det här har inte fått någon tydlig plats i den politiska debatten. Kristersson har inte angripits på hög politisk nivå. Men det skedde ju då alltså idag av vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar. Och Kristersson var tydligt upprörd. Om den här diskussionen får mera fart nu, det får vi se. Men man kan konstatera att det var ingen av de andra partiledarna som hängde på.
Säger vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Utrikes nu. Ryssland har återigen riktat en massiv drönarattack mot Ukrainas näst största stad Charkiv. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti är med direkt nu. Skulle du kunna beskriva hur har natten varit i Charkiv?
Ja, det har varit en ytterligare svår natt för Charkiv. Det här är ju den andra massiva attacken på en vecka och återigen så har ett bostadsområde attackerats. En drönare träffade ett bostadshus och det har rasat samman eller delar av det och ett 60-tal personer uppges ha skadats och tre har hittats bland rasmassorna. Man befarar också att fler kan ligga därunder. Och förutom Charkiv så har fler städer attackerats, bland annat hamnstaden Odessa, centrala gator där. Och även i huvudstaden Kiev så attackerades också Sofia-katedralen som ju är ett viktigt landmärke. Och nu uppmanar Ukrainas president Zelensky omvärlden att reagera.
Och samtidigt har det ju kommit uppgifter om att Ryssland försöker bryta sig in i grannregionen Dnipro. Vad ska man säga om det?
Ja, det pågår strider nära gränsen till Dnipro och om Ryssland skulle lyckas bryta sig igenom så skulle det innebära att det pågår nu markstrider i flera regioner, alltså en ny region, Dnipro då. Och Ukraina menar på att det kommer inte ske inom den närmsta framtiden, att det här är desinformation från rysk sida, men samtidigt så visar det ju också på att läget är väldigt spänt. Samtidigt så utgör inte Dnipro något av de ryska strategiska målen utan många bedömare menar att man kommer försöka hålla sig kvar i Donetsk-regionen och försöka ta hela den regionen innan man kommer gå vidare till andra områden.
Och samtidigt då som striderna fortsätter så har det också skett en stor återlämning av kroppar. Över 1200 döda soldater från vardera sidan har återlämnats. Hur går det med de här fångutväxlingarna?
Ja, det här var ju den sista i raden av fångutväxlingar och repatrieringsbeslut som man kom överens om i Istanbul den 2 juni. Och ja, nu är det 1200 kroppar som kommer att identifieras. Det kommer göras olika DNA-tester och sedan kommer anhöriga kontaktas. Samtidigt så har det varit en hel del spekulationer här i Ukraina huruvida det verkligen är ukrainska soldaters kroppar man har fått återlämnade. En del rykten menar på att det kan vara andra kroppar som man har fått tillbaka och det skulle ha varit en orsak till varför det har under den frågan att det har skavt mellan Ryssland och Ukraina.
Lubna Elshanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent. I Österrike har det under förmiddagen genomförts en nationell tyst minut för att hedra offren för skolskjutningen i staden Graz igår. Samtidigt kommer det fram allt fler uppgifter om gärningsmannen. Bland annat ska polisen ha hittat en misstänkt bomb i hans hem.
Ja, Österrike är ett land i sorg idag. Klockan 10 på onsdagsförmiddagen hölls en nationell tyst minut och efter det ringde det i många av landets kyrkor som till exempel i domkyrkoklockorna i staden Graz. Folk stannade upp, höll om varandra och ett allt större ljushav bildas nu framför den drabbade skolan i Graz. Och allt mer information kommer nu fram om den misstänkte gärningsmannen. Vid en husrannsakan i den misstänkte gärningsmannens hem på tisdagskvällen hittade polisen bara en så kallad rörelse. förbomb. Enligt polisen ska den dock inte ha varit funktionsduglig och det är oklart vad mannen hade tänkt att använda bomben till. Dessutom hittade polisen ett avskedsbrev från den 21-årige mannen som framförallt var riktat till hans föräldrar. Enligt polisen finns det inget i brevet som direkt tyder på mannens motiv. Han är tidigare elev på den aktuella skolan i Graz där han igår sköt ihjäl 10 personer och efter det också sig själv. Enligt polisen var 9 av de 10 offren elever på skolan i åldern 15-17 år och den person som avled av sina skador sent på tisdagskvällen var en av lärarna på skolan. De övriga 11 skadade, varav flera skadade svårt, är nu enligt sjukhusmyndigheterna i Graz utom livsfara. Gärningsmannen använde 2 vapen vid attentatet, vapen som han hade köpt legalt och också klarat av de psykologiska tester som man måste genomgå för att köpa vapen i Österrike.
Offenbar hat er die Voraussetzungen besessen, sonst wäre er nicht an dieser Schusswaffe legal gelangt.
Uppenbarligen hade han uppfyllt de krav som ställs, annars hade han inte fått köpa vapnen, säger Franz Ruf, särskilt ansvarig för inrikes säkerhet på det österrikiska inrikesministeriet till ORF. Men redan nu höjs röster om att se över vilka som får köpa och äga vapen i Österrike.
Wenn es Lücken gibt, dann gehören diese geschlossen.
Finns det luckor i lagen så måste vi täppa till dem, säger Franz Ruf vidare. Daniel Alling, Berlin.
Det här är Lunchekot i P1. När klockan är 12:15 förflyttar vi oss till Örebro. För där presenterades nämligen idag den externa utredningen om hur kommunen hanterade massskjutningen på Risbergska. På plats i Örebro, vår reporter Felix Österpersonne. Du har läst åtminstone delar av utredningen, Felix. Vad säger den? Hur klarade kommunen av det hela?
Ja, men den är väl på en dryga 40 sidor och gjord av Ernst & Young. Och den säger att kommunen klarade det bra. Den presenterades i rådhuset här bara ett stenkast från det är nu. Och då var det kommunchef Peter Larsson som höll det här. Han håller med själv och han får också en del beröm i hur han tog ett stort ansvar för kommunikationen. Och medarbetarna på kommunen beskrivs också som fulla av omtanke och medmänsklighet i den här krisperioden.
Vad var det man gjorde mindre bra då? För jag antar att det fanns sådana delar också.
Ja, precis. Det kommer också en antal rekommendationer. Bland annat bör man då formalisera krisledningsorganisationen. Det vill säga att det gick bra, ja. Men att det gick bra berodde mer på personliga relationer än kanske att man hade en formell ordning. Sen finns det också en annan grej som diskuterades som jag tycker var intressant. Och det är det här att man på socialförvaltningen tidigt visste att man hade medarbetare som hade dödats och det här gick inte kommunen ut med. Och det pratade jag med kommunchefen om och han säger jag skulle gjort samma sak idag. Vi följde polisen och ville vara 100% säkra. Men jag förstår dem som via anhöriga eller på sociala medier i princip visste det här och då kände en enorm frustration över att man inte gick ut med det.
Den här skjutningen inträffade ju i början av februari. Det har gått några månader nu. Om du jämför med hur det var strax efter i Örebro med hur är det idag, vad säger du?
Ja, men det är såklart annorlunda och många har haft tid att bearbeta det här. För de allra värst drabbade är de såklart då fortfarande kvar mitt i det här. Men om jag återigen då går till kommunchefen Peter Larsson så sa han att ja, det är fortfarande väldigt jobbigt att tänka på det här. Nu, inte minst med det här i Österrike i Graz, att då kommer massa saker tillbaka. De skickar kondolenser dit. Men att han säger att det är jobbigt att hela tiden behöva gå i de här tankebanorna och ständigt påminnas om det här hemska.
Direkt från Örebro, Felix Österpersonne. I morse rapporterade Financial Times att Scania är drivande i frågan om att köpa konkursade Northvolts forskningslabb i Västerås. Men nu säger lastbilstillverkaren till Ekot att man inte har en ledande roll i köpet. Men om det skulle bli av, då kan man ändå tänka sig att vara med på ett hörn, rapporterar Viktor Jensen.
Under dagen så har tidningen Financial Times skrivit att Scania vill köpa utvecklingscentret tillsammans med andra och att bolaget därför vill bilda ett konsortium, alltså att man går ihop med andra parter. Tidningen hänvisar till en intervju med vd Christian Levin. Men nu tillbakavisar Scania delar av de uppgifterna. Enligt bolaget så arbetar man nämligen inte aktivt med att köpa utvecklingscentret. Scania uppger däremot i ett uttalande till Ekot att, citat, bolaget har varit med i processen och än så länge inte sagt nej till att vara en del av en lösning som räddar utvecklingscentret, slutcitat. Presschefen Erik Bratthall säger att lastbilsbolaget jättegärna vill att någon tar över utvecklingscentret, och om det sker så är Scania givetvis en konstruktiv part. Samtidigt säger han att det är konkursförvaltaren som driver processen.
Viktor Jensen, vidare till USA och protesterna mot migrationspolisens agerande. Läget i Los Angeles ska ha lugnat ner sig efter utegångsförbudet, men nu förbereder sig städer i andra delar av USA för protester.
Protesterna mot migrationspolisen med förkortningen ICE för Immigration and Customs Enforcement har skakat Los Angeles i 5 dagar nu. Där ser läget ut att ha lugnat sig efter att uppåt 200 greps igår. En del för brott mot utegångsförbudet, andra för plundring och våldsamma handlingar mot polisen. Men protesterna sprider sig. Här hörde vi demonstrationer i New York, och det har även varit protester i Chicago och i Austin och Dallas i Texas. Guvernören i Texas, Greg Abbott, säger nu att nationalgardet kallats in även där inför väntade protester senare idag. Och försvarsminister Pete Hegseth har sagt att användningen av amerikansk militär inne i USA, inklusive nationalgardet, kommer att utökas.
Rapporterade Richard Myrenberg. Idag har det kommit en ny undersökning som visar att många av de som bor i så kallade utsatta områden skulle vilja ägna sig mer åt kultur, men att de känner sig hindrade att göra det. Carmen Dixon på Kulturnytt är med. Berätta mer för oss, Carmen.
Ja, det är en rapport från Järvaveckan, Research och Kulturrådet, som visar att 8 av 10 med utländsk bakgrund som bor i utsatta områden vill ägna mer tid åt kultur än de gör idag. Men den här siffran är nästan lika hög i andra grupper som svarar. Däremot är skillnaderna mellan grupperna större när det handlar om att känna sig hindrad att delta i kulturaktiviteter. Där svarar nästan 4 av 10 med utländsk bakgrund i utsatta områden att de känner sig hindrade. Medan det både bland personer med svensk bakgrund i de här områdena och personer i resten av Sverige, oavsett bakgrund, bara är 2 av 10 som känner sig hindrade att delta i kulturaktiviteter. Och de här hindren, det kan vara ekonomiska begränsningar, att man inte har råd att gå på bio eller konserter helt enkelt. Men det finns fler faktorer som spelar roll. Vi ska höra Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet.
Det är också det här med faktiskt språkliga barriärer och brist på information. Att bara kunna ta till sig informationen om det utbud som faktiskt finns. Men sen så finns det också en erfarenhet som lyfts fram i de här enkäterna av negativa erfarenheter av bemötande. Alltså att man inte känner sig välkommen när man tar del av kulturverksamheter och kommer till dem.
Kajsa Ravin på Kulturrådet. Carmen, det här hänger också förstås ihop med Järvaveckan.
Precis, Järvaveckan drar igång idag, och det är Järvaveckan Research som har beställt rapporten. Och ambitionen med veckan är enligt arrangörerna då att minska avståndet mellan medborgare och makthavare. Vi ska höra grundaren Ahmed Abdirahman.
Vi lever i ett väldigt segregerat land mellan majoritetssamhället och de nya svenskarna, första och andra generationens nya svenskar. Om vi inte får till den här sammanhållningen, de här mötena, då är det också mycket lättare för andra aktörer, både inhemska och uthemska, att skapa sprickor och utnyttja de klyftorna och utanförskapet. Så det vill vi bryta.
Tack så mycket. Carmen Dixon från Kulturnytt, som också hade haft hjälp av P4 Stockholm. Nu ska vi över till radiosporten. William Waldetoft.
Och det ska handla om skidor och en kommande förändring.
Nu bekräftar Internationella skidförbundet en historisk satsning. Det nya draget är att köra 5 milen för damer och herrar i Holmenkollen samtidigt. När världscupens 5 mil avgörs startar herrarna först och 45 minuter senare damerna. Alltså kommer vi få se Frida Karlsson och Johannes Hössloth Kläbo samtidigt i spåren. Det här är stora och viktiga nyheter för längdskidåkningen. Det är mycket glädjande, säger norska landslagschefen Ulf Morten Aune till nyhetsbyrån NTB.
Det berättade reporter Gustav Bjärresten, och en liknande upplägg hade man 2010 för 5 milen vad gäller kvinnor och herrar. Nu ska det handla om fotboll.
I eftermiddag presenterar förbundskapten Peter Gerhardsson truppen till sommarens stora fotbollsfest, EM i Schweiz. 3 frågor kommer att få sina svar. Vågar Gerhardsson ta ut Fridolina Rolfö som skadade foten i senaste landskampen mot Danmark?
Hon, i det läget när hon stegar framför och tar bollen, så får hon ju en spark på foten.
Den ser ut att ha jätteont i alla fall.
Och kommer någon av, eller till och med alla talangerna, Felicia Skröder, Smilla Holmberg och Ellen Wangerheim få följa med till alplandet? Och vilka får i så fall stanna hemma?
Jag hoppas att det finns en chans att vara med och bidra och hjälpa till Sverige i sommar.
Om man säger så här, du har inte bokat in någon semesterresa samma period som EM spelas?
Nej, jag väntar tills den truppen kommer och så får jag ta det utifrån det.
Hammarbys Ellen Wangerheim om drömmen att bli uttagen idag. Du kan höra trupppresentationen direkt i eftermiddag i appen SR Play med start 15.55.
Och det är lyssningstiftet det bjöd Andreas Mats på.
Tack för det, William. Vi sätter punkt för lunchekot där. Producent Louise Haag, jag heter Per Edberg. Över till SMHI för land och sjöväder.
Och här på SMHI läses idag land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Regnet över landets mellersta delar trycks undan åt nordost av en högtrycksrygg som växer in från sydväst med stabilisering av väderläget och gradvis uppklarning. I delar av östra Götaland och sydöstra Svealand har vi också imorgon risk för skogsbrand. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Götaland utom Gotland samt västra Svealand. Soligt eller uppklarnande västerifrån, men i samband med kvardröjande moln kan skurar fortsatt förekomma. I natt mest klart väder och 3-8 grader. I västra Götaland bildas dis. Imorgon mest soligt och 17-22 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Gotland samt östra Svealand. Fortsatt molnigt och risk för skurar, men skurarna mattas av och molnigheten minskar västerifrån. I natt klart till halvklart och 5-10 grader. Imorgon bitti soligt eller uppklarnande och 15-20 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Hela södra Norrland, molnigt och tidvis regn med kraftiga inslag. Men under återstoden av dagen drar regnet bort åt nordost och det följs av uppklarning från sydväst. I natt därför mest klart väder och 1-6 plus grader. Imorgon mest soligt väder med bara lättare molnighet. Dagstemperatur imorgon 12-17 grader, men i högterrängen lokalt lägre. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Och hela norra Norrland. Området med regn eller skurar som just nu ligger över den södra delen rör sig åt nordost och i eftermiddag och kväll kan det röra sig om större mängder och inslag av åska. Temperatur i natt 3-8 plusgrader, i fjällen omkring noll. Från midnatt följer en gradvis uppklarning i sydkant bakom regnområdet, men det är först någon gång mitt på dagen imorgon som de sista dropparna drar bort från Norrbottens landskap. Dagstemperatur imorgon 10-15 grader, men i de norra fjälltrakterna 0-5. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Under fredagen och helgen fortsätter sedan högtrycket att dominera väderscenen med sol och bara lättare molnighet. I norra Norrland passerar tidvis tätare moln som även kan föra med sig någon enstaka skur. Temperaturen stiger också någon grad per dag och i helgen väntas allmänt 20-25 grader utanför fjällkedjan. Så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en siktsammanfattning. På Östersjön och Bottniska viken risk för skurar med måttlig sikt och i Bottenviken även risk för dimma. I övrigt mest god sikt. Och vi har kulingvarningar utfärdade för mellersta och norra Östersjön samt för Ålands hav och Skärgårdshavet. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak omkring väst 7-12 meter per sekund. Avtagande och i natt växlande 1-6. Tillfälligt imorgon förmiddag ut med norska kusten nordost 6-11. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, nordväst 6-11, avtagande och från i natt nord eller växlande 1-6. Vänern omkring nord eller växlande 2-7. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, nordväst eller växlande 2-7, ökande och imorgon 10-15. Under morgondagen på västra delen avtagande till 3-8. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Omkring nord eller växlande 1-6. Ikväll nordväst och ökande till 8-13. Imorgon avtagande och på den västra delen växlande 1-5. och Norra Kvarken och Bottenviken växlande 1-5 i natt ökande och imorgon nordväst 6-11 meter per sekund. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 12. Då hade Stockholm 12 grader, Göteborg och Malmö båda 17, Karlskrona och Kalmar båda 16, Visby 12, Jönköpings flygplats 15, Norrköping 16, Karlstad 13, Gävle och Mora båda 11, Sundsvall 15, Östersund 6, Umeå och Vilhelmina båda 14, Luleå 16 och Kiruna 7 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Gelas i de södra Lapplandsfjällen med 1,5 minusgrader. God eftermiddag från SMHI.
P1, Sveriges Radio.
Dags för mig, Petra Mede, att få presentera årets upplaga av Sommar i P1 i Sveriges Radio. Och jag står här utanför Törnerska villan som ligger precis invid Radiohuset här i Stockholm. Och det är en ära för mig att få välkomna årets sommarvärdar.
Men Petra, det är jag som ska göra det här.
Bibi Rödö, igen! År efter år efter år. Alltså, har Sveriges Radio inget som helst nytänk?
Men du, du programleder Eurovision. Jag programleder sommars presentationsprogram. Men vi kanske ska göra en grej tillsammans, du och jag.
Ja, det kan vi. För nu kör vi!
Tack kära Petra. Nu kör jag vidare och presenterar årets 59 sommarvärdar på lika många minuter. Vi kommer att besöka dem där de är eller ta emot dem i Törnerska villans trädgård. Skådespelaren Eva Röse anlände dit först av alla. Vädret hade kunnat vara lite bättre.
Hej! Hej. Välkommen!
Tackar, tackar.
Skulle kunna tänka att gå till vår fina berså?
Ja. Spännande.
Här ser väl fint ut.
Ja,
saften står framme.
Ja. Oj, det var lite blött.
Lite bullar.
Det är så fint att ha det här och tänka att det ska vara sommarvärd i Sveriges Radio. Ja. Det känns väl fint?
Ja, det känns... Man ska sitta ute i person. Eller?
Jag vill inte vara till besvär.
Nej, men jag hade förberett lite här och tänkt att det var fint med sommarkänsla. Så nu har de tinat, bullarna. Yes. Men du, det klarnar ju upp nu.
Ja, okej.
Okay. Kan vi inte gå ut? Svensk sommar ändå.
Jajamän.
Sitter vi här?
Ja, det gör vi.
Vad fint att du ska göra sommar.
Ja, det tycker jag med.
Skriver du manus?
Ja, jag skriver manus. Det gör jag. Och jag samlar på mig saker. Men jag håller på, alltså det är virret i huvudet. Alltså det är liksom drrrr. Jag vill ju stå på en barrikad och skrika med kärlek till alla människor. Men
nu får du en mikrofon.
Ja, det får jag. Och det är otroligt fint.
Men du ska också få en krans som bara är din. För att du nu ska bli sommarvärd.
Jo, jag tackar ja. Det är rimligt. Det känns helt rätt.
Denna regntunga dag gör nästa sommarvärd entré i en glipa i häcken.
Bra, du tog kortaste vägen in. Välkommen teknikhistoriker Julia Ravanius.
Tack så mycket.
Du har känt dig dragen till matematik ända sedan du var barn.
Mm.
Varför det?
När jag var barn tyckte jag nog att matematik kändes som en samling kluriga gåtor som man kunde lösa. Och det var väldigt kul att göra det. Och det var också tillfredsställande när man väl hade löst dem.
Finns det någon baksida med att plugga statistik?
Ja, jag har ju tyckt att nackdelen är att om det går allt för bra, om vädret är allt för bra eller sådär, så får man lätt ångest. Man vet att statistiskt sett så kommer det att komma dåligt väder i så fall. Men det där kan ju också vara en fördel istället. När det till exempel är lite mulet, lite regniga dagar som nu. Då säger ju statistiken istället och lovar ju den att det kommer soliga dagar så småningom. Jag tror
på sommaren. Och med solen kommer Riksbankschefen Erik Thedén.
I sommar kommer stora delar av Sveriges befolkning höra dig sommarprata. Hur tänker du som riksbankschef när du nu väljer vad du vill prata om?
Jag tänker att det ska vara sånt som är intressant, men kanske komma in lite bakom väggarna när vi fattar beslut om räntan. Att öka förståelsen för hur det här går till.
Vi har idag en beredskap för kris och krig i Sverige. Och de flesta av oss betalar ju nu med kort eller med mobilen. Hur bra är det att vi i Sverige ligger i så digital framkant när det gäller betalningar?
Det är vardagsmässigt jättebra. Smidigt, enkelt, ganska låga kostnader totalt sett om vi är elektroniska istället för kontanter. Men det är lite farligt för vi är inte tillräckligt, vi klarar inte en kris och krig lika bra som man har både kontanter och digitalt. Det är därför vi pratar så mycket om att man ska ha kontanter på sig.
Har du själv kontanter på dig?
Jag har det här. Ja, i min lilla plånbok här så har jag ett antal olika sedlar.
Men se! Mm.
Hör du, cash? Det är klart man ska stasha lite snabba cash hemma.
Välkommen.
Tack.
Det här är till dig, det är det enda du får.
Det här räcker. Nu går vi.
Dragomir Mrsic, välkommen. Känd ju från filmen Snabba Cash. Ja. Och just nu TV4s Förrädarna. Har mycket för dig?
Mm. Ja, ja. Det har hänt mycket däremellan också. Ja, jag har gjort barnprogram som jag inte trodde jag skulle göra när jag gjorde Mrado då, Snabba Cash. Så nu när man går förbi varje förskola så skriker de efter mig.
Hur tänker du nu när du ska kliva ur att vara i en roll och vara dig själv i ett sommarprogram?
Det känns jättekul. Jag har undrat när jag ska ringa. Det kommer nog inte ringa mig. Jag är inte tillräckligt stor. Eller... Men sen när jag tänker efter så kanske jag är det faktiskt ändå.
Absolut, Gago. Så är det. Det härliga självförtroendet är det inget fel på. Andra sommarpratare kan drabbas av ångest när de har tackat ja. Så var det med journalisten Cecilia Hagen som via mejl ångrade sig. True story. Så här var det.
Kära Cecilia, hjärte. Vi blev så glada över ditt ja. Här kommer info i skriftlig form. Kram, Bibi.
Kära Bibi, det gick lite snabbt. Jag måste få tänka över helgen ändå. I gryningsångesten, eller om det var vargtimmen, började jag tvivla. Jag lovar att återkomma med definitivt besked på måndag. Kramar från Cecilia.
Kära Cecilia, tvivel passar väl inte dig? Klart att du ska göra sommar igen. Du är som klippt och skuren för detta uppdrag. Vi hörs på måndag igen. Trevlig helg.
Äsch, vilket trams. Jag gör det gärna. Går du att säga ungefär hur många nedslag texten bör vara och hur många musikpauser som krävs? God helg.
Underbart. Det var väl för väl att det där lilla tvivlet kördes på porten direkt. Antal ord i manus, cirka 6000, beroende på läshastighet.
Aha, cirka 10 krönikor långt. Det blir 100 000 pix, tack. Fast äran har sitt pris. Det här kostar mig 90 000 kronor. Leende gubbe, leende gubbe, leende gubbe. Nu helg.
Hej Cecilia!
Hej Bibi!
Är du klar med ditt manus nu?
Jajamän.
Vad ska det handla om?
Att bli gammal.
Toppen. Du, det där med de 90 000 som du går back på i sommar. Du får ju en krans också.
Tack så mycket. Hej då. Hur gick det där? Förstörde jag det?
Du kan gå upp genom häcken här.
Hej, hej.
Och genom ett annat hål i häcken anländer nästa sommarvärd, artisten Thomas Stenström.
I din presentation av ditt sommar så säger du att du ser sommar som en låt.
Mm.
Hur tänker du då?
Men det, det är nog för att jag bara kan det egentligen. Tänka kreativt på det sättet. Alltså, en låt är om jag lyckas då skriver jag ju om mig själv till 100%. Och lyckas jag med det, då tar ju andra, kan andra folk ta till sig den.
Varför är det viktigt för dig att folk ska känna igen sig när de lyssnar på dig?
Det är ju då själva konsten händer. Som min musik till exempel, det är bara, jag har ju bara skrivit låtarna. Allt häftigt som har hänt med min musik har ju inte jag skapat. Jag har ju liksom alla de människorna som sjunger musiken eller som berättar sina historier. Alltså jag tänker inte, nu ska alla känna igen sig ut. Jag tänker bara att jag måste vara ärlig mot mig själv på något sätt. Och då är det lättare att ta till sig, liksom, om det är sant.
Men herregud, Tony, Petra sitter kvar. Vi går till nästa sommarvärld. Shh.
Välkommen Jana Söderberg. Du är föreläsare och terapeut och ska sommarprata i en tid som är både orolig och mörk. Vad vill du tala om i ditt sommar 2025?
Hur vi kan stå i stormen och hitta ändå en framtidstro. En väg att agera, inte ge upp. Och också en förståelse hur vi faktiskt kan påverka detta genom att träna hjärnan.
Kan du ge oss något litet tips?
Till exempel att längden av ditt siktfält bestämmer över längden och påverkar längden av dina tankar. Så när vi tittar hela dagen på en dataskärm och mobil, då blir vi rätt så kortsiktiga och där kommer paniken. Så att oftare lyfta blicken, titta i fjärran och fråga dig, prioriterar jag rätt just nu? Är det det viktigaste jag borde göra? Hur mår jag egentligen? Kan vara någonting vi kan infoga i vårt dagsschema en gång i timmen.
Tack för tipset.